Det verkar vara ett väldigt trendigt hälsotillskott ändå. Hashtag magnesium lär till exempel ha över 1 miljard visningar på TikTok.
Det är typiskt för sånt som inte hjälper.
Men det påstås kunna hjälpa mot allt från sömnproblem till kramp och ångest. Alltså det verkar vara totalt mirakelmedel. Men det har ju förstått via den här podden att det finns få universella mirakelmedel.
Ja, när de är det så har de ju blivit läkemedel. Och då går man till apoteket eller läkaren och får dem då.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack så jättemycket.
Och såklart du som lyssnar. Jag fattar inte riktigt hur det har gått till, men nu drar 7:e säsongen av podden igång. Det verkar finnas ett nästintill omättligt sug efter att lyssna på Agnes Wold.
Och Christer.
Ja, mest Agnes Wold.
Ja, inte det.
Med tanke på den stora och breda efterfrågan så har cheferna beställt ett nytt avsnitt varannan vecka hela året ut. Så nu gäller det att ligga i.
Vad härligt, ja.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som lyssnar, för utan er hade vi inte stått här idag.
Nej.
Som vanligt går det bra att skicka in vilken fråga som helst så länge som den på något sätt handlar om kroppen. Adressen kommer i slutet, men vi börjar med en gammal bekanting.
Sen kör jag ytterligare lite dijonäs. Och så kryddar jag lite så här. Och sen, om man vill ha mer bröd, då kan man ju göra den här till en dubbelmacka. Bre ännu en bit och trycka på som en hamburgare. Men idag tror jag föredrar att bara ha den på det här viset. Det här är en riktigt fin nattmacka som skulle göra självaste Dagobert lycklig.
Tyvärr är det ju inte alla som låter lika positiva som Edvard Blom när det gäller nattmackor och att äta sent på kvällen. Första frågan kommer från Jesper.
Jag har alltid fått höra att man inte ska äta mat innan man ska sova. Men varför? Några har sagt att på natten ska kroppen vila, men magen är väl igång hela tiden och jobbar. Själv har jag aldrig märkt något och jag brukar ofta äta sent på kvällen. Antingen chips eller något mer mataktigt när jag jobbar och kommer hem mitt i natten.
Alltså jag känner igen mig så mycket i det här mejlet. Jag äter nämligen så ofta jag kommer åt. Oavsett tid på dygnet. Så om jag vaknar mitt i natten är jag med största säkerhet hungrig. Men om jag då har varit uppe och värmt till exempel en vegansk mikropizza så kan jag få någon sorts mystiskt dåligt samvete. Är det dåligt att äta strax innan man ska sova?
Nej, det kan jag inte tänka mig. Sen beror det väl lite på vad man äter, för att jag har i alla fall varit med om det ett par gånger i mitt liv. Om man äter just någon sån här jättestor måltid med vin och kött, alltså så här, då kan man få lite mardrömmar och alltså man somnar, men sen sover man dåligt och så. Men det finns ju en del forskning, inte jättebra, men ändå det finns ju viss mat som framkallar sömn och förmodligen viss mat som, inte så att du inte somnar, men att du kanske sover oroligt då. Men den här mat som understödjer insomnandet och sådär och gör att du kanske inte vaknar så mycket, det är då dels kolhydrater, sådana här ganska snabba kolhydrater, vitt bröd som du älskar och potatis och sådär. Sen är det proteiner, framförallt mjölkprotein. Mjölk är ju en däggdjursprodukt som vi har för våra barn och vet ju alla som har ammat att då somnar djungeln. De blir ju enormt sömniga av detta. Och läste också att man hade, i USA verkar ha varit mycket inne på det här, så man hittar på något som heter Horlicks mjölk på 60-70-talet. Man skulle värma upp mjölk och så hade man någon sorts kolhydratpulver då, lite cerealier malda. Det var säkert som välling ungefär. Så man löste upp i det där, så drack man det och så somnar man så gott.
När man söker på nätet verkar de allra flesta tycka att man inte bör äta 2 till 3 timmar innan sänggående. Vad tänker du om det?
Ja, det beror väl på hur man känner. Jag är ju sån, så att jag, och framförallt har jag blivit det, ju äldre jag blivit, att jag vill absolut inte äta efter klockan 8 på kvällen. Alltså nu pratar jag om sån här riktig mat. Så att jag tycker inte alls om det här om man går ut klockan 9 och börjar käka klockan 10, så jag mår inte alls bra av det.
För att det blir för mycket för kroppen att ta hand om?
Ja, liksom, jag känner så tydligt att min mag-tarmkanal har liksom gått lite till vila där någonstans. Men det är väl ett bantningsknep det där, att om man äter sent så har man ju ingen nytta av den mättheten liksom. Det måste väl vara det kommer från, den här idén att man inte ska äta.
Jag har också hört att det är lättare att gå upp i vikt om man äter på natten, att kroppen på något sätt skulle vara sämre på att ta hand om fett då.
Ja, det är ju inte nyttigt rent allmänt att vända på dygnet och jobba skift, det vet man ju. En sak man får är ju till exempel övervikt och sånt där. Men, och det är klart att kroppen är inställd på det här, att du ska vara vaken på dagen och äta och så ska du sova på natten. Och vi har en dygnsrytm som är liksom inprogrammerad. Då börjar du vända på den så blir det väldigt stökigt. Men jag vet ju inte om det är så att om du äter exakt samma måltid. Det finns ju inga sådana studier vad jag vet. Om man skulle ge precis en måltid klockan 12 på dagen, klockan 6 på kvällen och klockan 3 på natten. Om du skulle liksom på något sätt ta upp mer eller bli tjockare om du åt den på natten. Det har jag svårt att tänka mig.
Men just det här med nattjobb, där finns det ju särskilda rekommendationer. Att då ska man vara lite försiktig och helst äta på regelbundna tider och sådär.
Mm. Och så kanske det är bra då att äta det här lite mer... När jag var liten så fanns det något som heter lättsmält mat. Det pratade man aldrig om det. Men det var ju så här rostat bröd och lite sådär. Men däremot sån här tung mat, det är ju stora biffar med den här bearnaisesåsen. Och det är ju så att fett gör ju att magsäcken inte tömmer sig så snabbt. Så att det kanske stör sömnen då.
Det är flera nattätare som hört av sig som liksom jag verkar få någon sorts mystiskt dåligt samvete, som att de gör något förbjudet när de tar den här mackan. Vi har bland annat en anonym lyssnare här som uttrycker sig väldigt poetiskt, tycker jag. Förloppet är detsamma. Jag ligger i sängen och börjar tänka på mat mitt i natten. Hungerkänslorna smyger sig obemärkt på och snart är jag klarvaken. Funderar och tänker att jag inte ska gå upp till köket. Till slut kan jag ändå inte stå emot. Jag går till köket och där sitter pappa med knäckebröd och ett glas mjölk. Ja men hej, säger han. Slå dig ner. Jag sätter mig ner och bryter av en bit, lägger på rikligt med smör och häller upp ett glas mjölk. Där sitter vi om natten i ett tyst men fint samförstånd. Ett dovt tuggande sprider sig i huset, så pass högt att mamma påpekar det nästa morgon. Som ett beroende har dessa nattvanor följt med mig genom livet. Kanske någon slags substitut för sömnmedel. Då när det begav sig var jag i 14-årsåldern. Nu är jag 68 och det pågår fortfarande. När jag vaknar om natten så äter jag. Vad säger ni om detta, Agnes och Christer? Ska jag tugga på?
Absolut. Låter ju jättebra. Det låter precis som det där som jag åt när jag var liten. Då på kvällen innan man gick och la sig, den här knäckemackan då. Med ost och så mjölk då, med chokladpulver i då. Men det är ju intressant med dåligt samvete. För att det är ju dessa moralister som håller på att moralisera om allting. Och så har alla dåligt samvete. Speciellt när man äter i Sverige då. Och ändå är ju svenskar förhållandevis slanka liksom, jämfört med många andra. Så det är väl trevligt att det finns någon som...
Tuggar på.
Tuggar på, precis.
Här hörde vi någon njutningsfullt sörpla i sig en klunk nybryggt kaffe, och vad vet jag, kanske låter det så här hemma hos någon av de 2 78-åringar som har skickat mejl till oss om att dricka kaffe innan sänggående. En av dem skriver så här, han heter Bo. Hej! Innan jag går och lägger mig på kvällen, oftast ganska sent, händer att jag dricker en stor kopp kaffe. Jag somnar alltid och sover lika gott med eller utan denna dryck. Är det något fel på mig? PS, jag är en pigg och stark 78-årig man boende i Älvsjö, med vänlig hälsning Bo. Och det här har man ju läst jättemycket om, att det är svårare att somna om man dricker kaffe på kvällen. Så frågan är ju högaktuell, är det något fel på Bo?
Nej, han verkar ju vara ett praktexemplar. 78 och pigg och dricker kaffe. Jag minns alldeles tydligt att när jag läste medicin då på 80-talet, att man pratade om detta, att unga människor, de blir fruktansvärt pigga av kaffe och kan absolut inte sova. Men sen så händer det något när man blir äldre och då är det inte så längre. Jag försökte leta efter detta, jag hittade inte. Det bara står, oh, kaffein, det är värdelöst och man ska inte dricka det och så vidare. Men jag vet ju själv att när jag var yngre, om jag drack ett par koppar kaffe klockan 3 på eftermiddagen så kunde jag inte somna. Och jag hade ofta glömt bort det, så låg jag där vred med.
Tänkte, vad är det för fel?
Vad är det för fel? Och så kom jag på, men herregud, jag kan en kopp kaffe klockan 3. Så att då var jag jättenoga med det. Och sen så, nu, jag märker ingenting. Så att jag kan, om man är ute och käkar och jag tar gärna en cappuccino efteråt. Jag har aldrig märkt att jag inte somnar. Om jag dricker så här sent. Och då tänker jag att det kanske är så att den här effekten sätter det i alla fall inte in så där snabbt. Så jag blir pigg ett par timmar efter kaffe, utan jag kan somna då. Och det har jag som sagt hört att det är ganska vanligt hos äldre människor.
Men det kan nog faktiskt vara precis tvärtom också. Eller mina svärföräldrar till exempel, de har ju blivit väldigt petiga senaste åren med att nej, inget kaffe efter klockan 6. Absolut.
Nej, det är ju säkert individuellt. Och det är ju väldigt lätt att pröva. Det märker man ju direkt om man ligger där och vrider sig och efter att man har druckit kaffe.
Så är detta ett råd du går ut med till våra lyssnare? Om du är osäker, prova dig fram.
Ja, precis. Och det har ju han gjort. Om man liksom inte blir för pigg av kaffe, då blir man ju inte det. Och då är det inget problem liksom.
Det är inget fel på Bo.
Det är absolut inget fel på Bo.
Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp, sjunger Electric Banana Band. Huruvida det hjälper mot nattliga kramper att stoppa sin kropp i en mullig sopp återstår att se. Men jag vill bara säga det till er som lyssnar innan vi går på nästa fråga, att vi har gjort flera avsnitt som på olika sätt berör det här med sömn och sömnvanor och sömnbehov. Så det finns massa mer att lyssna på om du tycker att det här är ett spännande ämne. Hej Agnes och Christer, börjar nästa mejl. Jag undrar varför vissa får kramp i benen på nätterna. Jag har haft det i många år och är nu 42. Min pappa har samma problem. Jag har hört att magnesium hjälper. Stämmer det? Och vad beror kramperna på? Tack för en bra podd, hälsar Celine. Vad beror kramp i benen på?
Ja, det är ingen som vet. Och det är ju delvis ärftligt också, som hon säger, hennes pappa har samma problem. Och det är ju jättegräsligt. Min man har alltid haft det och han hoppar runt där och det ser ut att göra jätteont. Och jag har haft det någon enstaka gång. Men inte så mycket, och det är vidrigt. Sen då, magnesium är ju ett sånt där som har föreslaget skulle kunna hjälpa. Men det får man nog säga att det gör det inte så vitt man vet. Det har ju kommit då såna här så kallade metaanalyser som man har lottat folk till att få magnesium och inte magnesium. Och förhoppningsvis ska de inte heller veta vilket de har fått då. Och sen ser man ifall det här hjälper mot muskelkramper. Om de får mindre muskelkramper, de som har lottats i gruppen som får magnesium. Och då kommer man fram till att det tycks inte som om magnesium hjälper. Om det hjälper så är det pyttelite, så det är liksom inte kliniskt relevant som man säger. Alltså det är liksom inget man skulle kunna märka. Om det hjälper med tre, om det minskar det här med 3% eller så. Och det är inte statistiskt signifikant då.
Det verkar vara ett väldigt trendigt hälsotillskott ändå. Hashtag magnesium lär till exempel ha över 1 miljard visningar på TikTok.
Det är typiskt för sånt som inte hjälper.
Men det påstås kunna hjälpa mot allt från sömnproblem till kramp och ångest. Alltså det verkar vara totalt mirakelmedel. Men det har ju förstått via den här podden att det finns få universella mirakelmedel.
Ja, när de är det så har de ju blivit läkemedel. Och då går man till apoteket eller läkaren och får dem då. Så att det är klart att det finns massor av mirakelmedel då som hjälper mot alla möjliga saker, men det kallar vi då läkemedel. Så allt det här tramset som man säljer på nätet och hälsokosten, det hjälper då i princip aldrig, för i så fall hade det ju inte sålts där, utan det hade varit ett riktigt läkemedel. Men magnesium har ju då, det har man ju i alla fall testat på riktigt i riktiga studier med riktigt magnesium som inte någon hälsokostpreparat, utan som man har testat då. Så att det har ju varit en hypotes även i riktig medicin så att säga. Men man får nog säga att det är nog inte så, nej.
Det hjälper inte mot kramp, så vitt man har kunnat se de här studierna. Men det finns ju massa annat snack om magnesium också. Vi har ju Pia här som skriver till exempel: hej mina favoritpoddar, det var väl trevlig inledning. Mm-hmm. Det sägs att magnesium ska vara bra mot trötthet och förbättra sömnkvaliteten. Vet du någonting om det?
Nej, men det är väl väldigt osannolikt. Nej. Nej, varför skulle jag det?
Ja, varför inte?
Nej, men därför att då hade det ju stått, du vet, man går in på internetmedicin och sömnsvårigheter och så vidare, så hade det ju stått det första man ska testa är magnesium, för det är ju ändå ofarligt, men det gör det ju inte.
Skulle det kunna finnas någon form av placeboeffekt att, åh, nu har jag tagit mitt magnesium, nu somnar jag gott, nu har jag gjort vad jag kan?
Ja, men då kan man ju äta en macka istället. Mycket trevligare.
Restless leg syndrome is an uncomfortable sensation in the legs, such as tingling, crawling, or creepy feelings that create an overwhelming urge to move the affected appendage. Symptoms typically occur in a person sitting or sleeping, and often happen at night. The rapid movements caused by RLS can be downright annoying, and most often can lead to serious sleep problems.
Så kallade restless legs är ett annat område där magnesium brukar komma på tal. När det liksom kliar och kryper i benen vid vila på ett så obagligt sätt att man känner att man måste röra på sig. Min fru har tyvärr det här. Så jag både vet hur jobbigt det är för den som drabbas och den som eventuellt sover i samma säng. Kort sammanfattat kan man säga att jag har varit med om väldigt många sprattlande nätter. Å andra sidan säger hon att jag snarkar, så jag antar att det jämnar ut sig. Så här skriver, och det verkar vara ett stort gäng, Eva, Tanja och Eddie, de skriver: "Hej Christer och Agnes, vi har en fråga. Min dotter och dotterson stämmer in. Vad ska vi göra för att bli av med restless legs? Jag har själv haft det i många år. Min dotter tycks ha fått värsta sorten, medan mitt 19-åriga barnbarn har ungefär samma besvär som jag. Det är för gräsligt när benen beter sig och förstör nattsömnen för oss alla. Snälla bästa Agnes, har du hjälp? Vill tillägga att vi har prövat allt från B12 till nattliga duschar, salva och massage. Hoppfulla hälsningar från Eva, Tanja och Eddie." Vet du något om restless legs?
Ja, för det är ju en riktig sjukdom och den är ju inte så ovanlig. Jag trodde det var ganska ovanligt. Jag har ju en kompis som har det, men det är tydligen 5-10% av befolkningen som har detta. Ja, jag blev jätteförvånad, i olika grad då. Och det är lite vanligare bland kvinnor, 30-50% vanligare än bland män då. Och redan 1672 så beskrevs den här sjukdomen. Och det var en engelsk hovläkare som hette Willis. Och han skrev att det tycks som patienten lever under tortyrliknande förhållanden. Och det är ju fruktansvärt det här. Och det här handlar om något som heter basala ganglierna. Det är ställen inne i hjärnan där man modulerar och kontrollerar rörelser. Rörelser, de hittas ju på ute i hjärnbarken.
Nu pekar du mot hjässan här.
Ja, pekar jag här. Motorkortex, alltså cortex är ju barken och motoriska saker, det är ju rörelse. Och där har tummen en plats och foten har en plats och så vidare. Så där bestämmer man sig att nu vill jag röra min tumme. Och då går det signaler, men det är ju inte så att bara för att motorkortex är nu rör jag på tummen att det går en direkt signal. Det är en massa andra som blir inblandade här, delar i hjärnan då. Till exempel lillhjärnan, och det ska bli en smidig rörelse, inte för ryckig och så vidare. Och de här basala ganglierna, de är där också och tar hand om den här signalen som kommer utifrån motorkortex och bestämmer hur mycket den ska få slå igenom och så vidare. Och där då har vi det här problemet, restless leg, som gör att man får de här känslorna som man vill röra sig mycket mer och så. Och bland annat så har det att göra med järnbrist, och man behöver inte ha så stor järnbrist så att man får anemi, alltså lågt blodvärde, utan man tror att det har att göra med att man har svårt att pumpa in järn i hjärnan.
Det låter som en talövning. Det är svårt att pumpa in järn till hjärnan.
Just det, precis.
Även om man gärna vill.
Just det, precis. Tre olika stavningsövning. Så att man ska utreda då så att man har ordentligt med järn då. Men om det är så att man tar in järn och det är inte där skon klämmer, så finns det ju faktiskt mediciner som fungerar. Och de medicinerna är sådana här som påverkar hjärnan, alltså neuroleptika, eller man ska säga, de här som man tänker på för psykiska sjukdomar och så. Man har ju olika sådana här som påverkar olika system i hjärnan, och några av de här fungerar mot den här sjukdomen då.
Men om man ska sammanfatta det du säger här då, så kolla först hjärnbrist. Kanske behöver man extra tillskott, och annars så går man till en specialistläkare och då finns det eventuellt medicin att få.
Ja, om man har det riktigt allvarligt då. Och annars brukar man ju rekommendera att man ska röra sig mycket innan man går och lägger sig. Jag vet inte hur bra det fungerar då, men det finns säkert lite sådana här tricks då. Och de här nattliga duschar, det är vissa som känner att det hjälper att svalka av sig då.
Ja, det där är intressant. Min fru fick nämligen tipset att hon ska gå upp och ställa sig på en kall plåt.
Ja.
Och det hjälper, hävdar hon.
Ja, precis.
Problemet är väl bara att det kan vara lite svårt att somna om.
Ja, när man blir kall om fötterna.
Man vaknar ganska bryskt om man ställer sig på en kall plåt mitt i natten. Det låter nästan lite militärt. Uppställning på plåt.
Ja, just det, precis. Och sen tycker jag själv att det är extremt svårt att somna om fötterna är kalla. Extremt svårt. Man somnar inte förrän de har blivit varma liksom.
Det var jätteintressant det här med järnbristen, tycker jag. Jag måste tipsa henne om att lyssna på det här avsnittet. Hon är ju lite trött på att jag talar om dig hela tiden, men jag får ändå, det här rör ju henne.
För en gång skulle ha något nytt av den här kärringen som slipper stå på kalla plåten. Kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra.
Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Enligt Adolfsson och Falk är färgen blå en signal för det säkra och att allt är som det ska. Men enligt mejlen som kommer in till oss verkar det finnas många som oroar sig för det blå ljuset från tvn, läsplattor och mobilskärmar när det kommer till sömn. En av dem är Lina. Hej Agnes, skriver hon. När jag har perioder med mycket jobb eller när jag har svårt att sova av andra anledningar händer det att jag inte kan somna om inte tvn i sovrummet är på. Vi har ju blivit lärda att blått ljus från skärmar försämrar sömnkvaliteten. Men vilken påverkan har det egentligen? Är det bättre att ligga i ett mörkt rum och ha svårt att sova än att somna framför en naturdokumentär under en månad eller två? Bästa hälsningar Lina.
Svar nej. Det är klart att det är jättedåligt att ligga i ett mörkt rum och försöka sova. För det vet ju alla människor att det finns ju inget sätt som är värre om man har svårt att sova än att tänka på att man måste sova. Det är ju därför det är så problematiskt med sömnproblem, för att man blir ju så väldigt pigg på ett väldigt tråkigt sätt av att tänka på att nu sover jag inte. Jag tycker det är så konstigt här. Det är ju intressant, för att det är samma sak här. Det vet ju Lina själv. Hon är ju sin egen kontroll. Hon somnar ju liksom framför tvn, eller tvn står där. Då somnar hon jättebra. Och så somnar hon inte när hon ligger i ett mörkt rum och försöker sova. Och så vet jag vet, typ alla människor jag känner somnar ju framför tvn. Det är ju det.
Det är det den är till för.
Ja, men liksom, nu kanske inte folk har tv längre, men i min generation har man ju det. Och min man sitter ju och sover framför tvn, och jag sitter ju ofta och twittrar och dricker vin och somnar inte. Men så fort jag tittar på tv så somnar jag naturligtvis. Och nu så jag blir så här så att jag till och med kan sitta rakt upp. Annars, jag är inte så här som sitter och sover liksom på en stol vid matbordet.
Men nej, det är väl få som inte, ja, är väldigt fulla.
Min pappas släkt, de var väldigt bra på, de somnade på middagar och sånt där. Min pappa somnade på seminarier och så. En del kan det. Men däremot, som sagt, var jag på senare tid märker att jag sitter helt rakt och sover liksom. Och så vaknar jag och tänker, jag kanske borde gå och lägga mig, och så står tvn på där. Så att jag tycker tv verkar ju vara väldigt sömnframkallande.
Och samtidigt verkar ju många forskare vara rörande överens om att det blå ljuset kan lura vår dygnsrytm, och att man inte ska gå och fippla med mobilen innan man ska sova.
Ja, men mobilen är väl något annat, för då är du ju aktiv. Jag somnar ju inte när jag sitter och twittrar. Det beror naturligtvis inte på att skärmen är blå, utan det beror ju på att jag
håller på med det.
Håller på. Men däremot så somnar jag ju som en sten när jag lyssnar på en podd som är på samma mobiltelefon liksom. Men det är klart att titta inte och blunda ju. Men liksom, så att har man svårt att sova så ska man naturligtvis göra precis det man har lust med som gör att man somnar. Och inte tänka på att någon moralist har sagt någonting om blått ljus.
Men det här med mobilen och ungar som ligger och fipplar med dem och sådär, det är klart att det kan leda till sömnproblem. Men då beror det enligt din mening på att man håller på med den.
Just det, precis.
Så tipset från Agnes Wold här, gör vad du kan.
Ja.
Och vad som är bra för dig.
Ja, det är väl en utmärkt utgångspunkt. Och lyssna inte på alla dessa. Det är klart att det finns experimentell forskning där du har haft folk och de har lyst med olika ljus och hit och dit. Men det betyder ju ingenting i verkliga livet, för att du sitter inte experimentellt med en blå skärm som lyser rakt in i ögonen, utan du ser just det där naturprogrammet. Och jag tycker inte det är så himla blått i naturprogrammen, jag vet inte.
Så enligt dig kan Lina fortsätta att somna framför sina naturdokumentärer?
Absolut.
Apropå insomningstips har ju du många, många gånger återkommit till att det kan vara bra att lyssna på podd när man har svårt att sova.
Mm.
Det låter ju som ett väldigt ofarligt tips, men plötsligt är det någon som tänker på ett annat sätt. Så här skriver Kristina. Jag somnar varje kväll till en podd. Om jag vaknar mitt i natten sätter jag genast igång ett nytt program och somnar om direkt. Med all respekt låter ju inte det här som särskilt bra reklam för podden i fråga. Jag somnar direkt. Men tydligen är det inte det som bekymrar Kristina, för hon fortsätter så här. Detta ständiga lyssnande innebär att jag har mobilen strax in till huvudet varje natt. Jag har aldrig sovit bättre, men samtidigt är jag fundersam på om det verkligen kan vara bra för hjärnan. Kan den påverkas av en mobil så nära? 7 timmar varje natt, hälsar alltså Kristina.
Nej, inte vad man vet. Det var ju jättemycket oro för det här när mobilerna kom, och man gjorde ju, det har ju gjort mycket studier, kanske inte just att sova med den, men ändå gå och snacka med de här, vad heter de? Jappis heter de då på den tiden, som börjar med mobiltelefon.
Ja, juppisarna,
precis. Och det var ju så fint då, så att man gick ju hela tiden med mobiltelefonen i örat.
För att visa att man var så upptagen och hade råd med en mobil och allting.
Exakt, och en gång så faktiskt såg det är sant, det låter som en påhitta, men jag såg en människa som gick där och pratade i sin mobil, och så plötsligt ringde det i mobilen. Då skrattade jag. Det var en sån juppig. Mm. Nej, men man gjorde ju massa studier. Man har ju inte faktiskt hittat någonting. Och nu är jag verkligen ingen fysiker, men jag hade en gång en svärson som var det. Och jag tänkte så här, ja, men man har ju den här elektriska väckarklockan. Och kan det inte ändå liksom bli några fält här? Och så här, så här, nej, sa han. Det kan det inte. Så att jag tror inte det.
Men mobilen har ju ändå inte funnits så länge. Alltså, jag tänker på lång sikt.
Nej, men alltså det är ju den här strålningen då som, eller ja, de här vågorna då som skulle in. Nej, jag tror inte det. Det hade man liksom hört någonting om. Det är ju helt dött det fältet liksom. Jag menar, hade man sett minsta antydan till detta så det hade ju fått massor av miljoner i forskningsanslag för ifall du kunde visa det här på några små råttor och så vidare. Så nej.
Så du tror att Kristina som skickade in frågan kan fortsätta sitt nattliga poddlyssnande utan att riskera livet?
Det gör jag. Alltså jag lyssnar ju 2 minuter sen innan jag somnar.
Nej.
Nej.
Jag ångrar mig. Etikgranskning i natten.
Vadå? Du vill granska ett beslut som någon har tagit? Ett etiskt beslut som någon har fattat?
Jag vill att du ska granska 3 offentliga personers...
Jag vet inte riktigt varför Alex och Sigge smyger sig in just här, men jag antar att det handlar om att du har avslöjat att du själv brukar somna om gott i deras podd.
Mm, mm.
Räckte faktiskt med det här lilla klippet för att jag skulle börja känna mig sömnig.
Ja, och det konstiga är att jag lyssnar ju på alla deras, men så vaknar jag och så sätter jag på det igen och så håller jag på så. Så det brukar ta 3-4 nätter innan jag är igenom ett avsnitt. Men det här har jag aldrig hört, så jag måste ha missat då. Jag måste ha sovit här då, ja. Under det här lilla avsnittet då. Så jag måste genast tillbaka och lyssna på detta. För det lät ju väldigt intressant. Etikgranskning, det är ju forskningsfusk och sånt där. Och,
Minns att jag träffade Alex Schulman i något sammanhang och att han sa att han var tvungen att ställa tillbaka klockan 2 år varje gång han kom till Göteborg. Mm. Ganska rättligt sagt.
Nej, det är väl jättebra.
Är det?
Ja, alltså det där att det är fräckt att vara modern, det tycker jag, det är det töntigaste som finns. Det är ju mycket bättre att vara lite tidlös.
Så att han gav mig egentligen beröm?
Ja, visst. Fast han fattade det inte.
Inte jag heller.
Nej, men nu fattar du det. Min mamma gick alltid med pjäxor. Och så skämdes jag jättemycket för det. Och sen så inser jag att jag själv nu går omkring med pjäxor. Fast egentligen är det ju sån här vandringskängor. Men jag har pjäxsnören så det ser ut precis som morsans pjäxor. Och så skulle jag gå med min son och köpa några jättefina kängor åt honom. Så kom vi in i en sån jättefin, dyr kängaffär. Och vad står där? Där står morsans pjäxor för 6 600 kronor. Identiska. Det är bara att vänta 60 år så är du modern.
Vänta lite du. Det är bara att vänta 60 år så är du modern. Jag kommer vara 110 år om 60 år.
Nej, men du kan ju ha det du hade när du var liten. Eller din pappa eller mamma hade som du tyckte var jättetöntigt. Vad hade de på sig? Lusekofta, vad vet jag. Något hade väl... dina föräldrar som du tyckte, gud vad pinsamt. Det är ju otroligt töntigt att liksom tro att det är fräckare det som är nytt än det som är gammalt.
Ja, det håller jag helt med
om.
Ja,
precis. Så att,
det är därför jag gillar att hänga med dig.
Myter och missuppfattningar.
När det kommer till kroppen finns det ju som vi alla vet en mängd myter och missuppfattningar som far runt. Är det någon särskild du skulle vilja lyfta fram och sticka hål på när vi pratar om just sömn?
Nej, jag vet inte om det är så mycket myter och missuppfattningar, men det är ju mycket sådana här moralismer. Myter, missuppfattningar och moralismer kan vi ha. För där har vi ju det här att allt som du vill göra, det får du inte göra. Till exempel äta en kvällsmacka och somna framför tvn och då har någon sagt att det är inte bra. Det är ju ganska fånigt om du själv har bevisat att det här funkar jättebra. Och sömn handlar ju bara om psyket och det vet ju alla människor att ju mer man hetsar upp sig så kan man inte sova. Och ju mer orolig man blir kan man inte sova och ju mer man börjar tänka på att man inte sover så... det är svårare att bli. Så att man måste totalt avskärma de här moralisterna som hittar på en massa grejer.
Och ta till de medel som hjälper för en själv.
Ja, man ska inte ens tänka på medel. Det är tricket liksom.
Och visst är det så att om man inte får tillräckligt med sömn en natt så kommer kroppen att hjälpa till att plocka igen det längre fram.
Just det. Men det som verkligen fungerar det är ju så kallad sömndeprivation. Men det är ju väldigt otrevligt. Men det kan man ju liksom bota folk som absolut inte kan sova. Alltså man hindrar dem att sova. De får bara sova 3 timmar per natt eller de får vakna 3 nätter. Jag kan inte exakt vad man gör. Men då somnar du ju.
Till slut.
Ja, absolut. Så att kroppen vill ju ta igen det där då va. Så att inte sova och vara trött är ju bästa sömnmedlet.
Jag brukar prata om det här med mina barn, om de är oroliga sådär, att jag kan inte sova pappa, jag kan inte sova. Så det är ingen fara, kroppen kommer att lösa det här själv åt
dig. Absolut.
Det säger Agnes Wold.
Ja, och sen kommer du ha ett jätteproblem för att du sitter och somnar istället på föreläsningar och middagar och på bio när du ser på tv. Det är andra halvan av livet.
Feeling hot, hot, hot sjunger The Merry Men och får temperaturen i studion att stiga. Det är ju visserligen härligt, men det finns tillfällen när det inte alls är särskilt bekvämt att känna sig just hot, hot, hot. I alla fall om man får tro vår lyssnare Petra. Hej Agnes och Christer. Jag undrar varför man blir så varm när man sover. Jag kan känna mig kall och frysa och lägga mig med dubbla täcken och raggsockor. Men när jag väl har somnat och sovit en stund, då vaknar jag och är varm och måste kasta av mig ett täcke. För att inte tala om när man somnar sked med någon och vaknar upp som i en bastu. Varför alstrar man värme när man sover? Tack för en kul podd, hälsar Petra.
Ja, jag är precis likadan. Jag kan inte somna om mina fötter är kalla. Och så har jag ganska kallt i sovrummet och så tar man på sig socker just och lägger sig där. Och sen vaknar man och det är man jättevärm. Men det är ju inte så att man alstrar mer värme, utan det är ju två saker. Man alstrar en viss värme och sen så avger man ju värme. Och det som är skillnaden är ju att man inte avger så mycket värme här eftersom man ligger under täcke. Alltså det är klart man alstrar ju mycket mer värme på dagen när man går omkring och ens muskler är aktiva och sådär. Men grejen är att man går ju inte omkring i ett duntäcke. Då skulle man ju
svettas ihjäl
på kontoret. Om man satt i en sån här, liksom bara liten grej för ansiktet i en stor sån här sovsäck och sen så med så vantar på händerna och skrev, då skulle man kollapsa av hetta. Utan det är så då att man normalt har man ju mycket mindre kläder. Och det märker man ju om man somnar i sina kläder, framför tvn till exempel, vilket man gör. Att då fryser man ju ofta lite grann. Man vill ju gärna ha det här täcket på sig liksom. Då går man och lägger sig med sitt varma täcke. Och sen så vaknar man som sagt för och är för varm då.
Här låter det som det finns utrymme för någon ny form av uppfinning. Ett täcke som är varmt första timmen och sen blir svalare.
Just det, det kallas att man inte har det i påslakanet.
Jaha.
Det är liksom hemligheten. Man har ett påslakan som är tomt och så har man ett löst täcke ovanpå. Och sen så vaknar man och då är det bara, puff, så säger man, så kastar man bara bort det där. Det tar en sekund och så somnar man om. Men det är ju jättejobbigt. Och det händer alltid med när jag sover på hotell och så tänker jag, orkar jag plocka ut det här? Och så orkar jag ibland inte det. Och då vaknar jag och är alldeles för varm. Och då, det enda alternativet är ju att sticka ut ett ben för att kyla av sig. Det är ju inte trevligt heller. Så det är mycket bättre med alltså icke-påslakansmetoden då. Så att då är jag ju hemma då.
Påslakanet, är det en ny uppfinning eller?
Ja, jag är uppvuxen utan påslakan. Mina föräldrar var så gamla och gammaldags. Så då hade man ett täcke och sen så ett lakan, ett överlakan som var vikt då. Så det var en, liksom...
Så lakanet under, täcket på och lakanet vikt
alltså
över?
Först var det ett underlakan och sen så ett överlakan som var då uppdraget lite längre än täcket då, va? Täcket slutade mitt på bröstet och så var det vikt över. Man hade ju en sån fin bord också, gärna virkad eller broderad eller så. Och sen låg man där. Och nu ligger jag ganska stilla, men folk som sparkar och sådär, det måste ha varit besvärligt, för då glider det allting åt olika håll och sådär. Sen kom påslakanet då, det var när jag gick på högstadiet, man hade hemkunskap och vi fick lära oss hur man använde denna modernitet som då inte fanns i mitt hem då, man skulle stoppa i det här och...
Men det låter ju lite grann som att du tycker att vi borde gå tillbaks till hur det var när du var liten, att det var lakan med täcke på och inte allt det.
Mm, fast påslakan är mycket bättre för det är dubbelt, så det är precis lagom varmt när man är varm.
Så det bästa hade varit att bädda med påslakanet och sen täcket på men inte i?
Ja, så har jag det.
Jag brukar sova med två täcken. Båda har påslakan, men det ena är lite tunnare och det andra är lite tjockare. Ja, så att någonstans mitt i natten tar jag av med det tunnare.
Exakt. Det är samma princip.
Sen kommer hunden kanske och drar iväg då, det är lite allt möjligt, så vaknar man hur som helst.
Ja. Men... Och jag har nu då, när det har varit så himla kallt, jag älskar ju att sova kallt. Och då har jag också haft två täcken faktiskt ovanpå, det översta i ett påslag. Så kan man ligga och laborera med det då.
Tror du att det är det här som folk har väntat sig att få höra när de lyssnar på podden?
Det vet jag inte. Nej, kanske inte.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så verkar det inte vara någon fara att ta en nattmacka eller äta sent på kvällen.
Nej,
Samma sak med kaffe. Märker man inte några besvär kan man gott unna sig en kopp på kvällen. Annars låter man bli. Svårare är det inte.
Nej.
Magnesiumbrist verkar vara ganska ovanligt bland vuxna i Sverige. Och har man inte det så verkar det onödigt att stoppa i sig tillskott.
Fullständigt.
Även om det blå ljuset från skärmar och tv skulle störa sömnen så bör det vara bättre för kroppen att somna framför tvn än att inte sova alls.
Ja, kroppen skiter nog i det, men det är bättre för ens psyke i alla fall.
Är det något viktigt du tycker att jag har missat?
Ja, det var ju möjligtvis de här restless legs.
Att det finns medicin, ja, om man ska kolla järnbrist.
Ja, precis.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Och såklart till dig som lyssnar. Tänk Agnes, nu är vi igång igen.
Ja.
Det känns väldigt roligt tycker jag.
Det är jättekul.
Framåt mot framtiden.
Just det, moderna.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från Sveriges Radio. Du hittar alla våra poddar i Sveriges Radio Play. Podden klipptes av Simon Westerdahl, ljud Mikael Ekblom och Simon Westerdahl. Arkivsök Stefan Lysarides och producent det var Hanna Andersson.